Hörrni, när det händer så mycket i världen så är det lite tryggt att hitta en blogg som har svart text på vit bakgrunden, men det är Georgia som font och har en tag cloud i sidebaren. Som det var förr, lite tryggt. Upphovsmannen till den bloggen är dagens gäst, Henrik Warne. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag blir genuint glad varje gång jag hittar tillbaks till din blogg. Den är verkligen liksom från bloggens guldålder.
Tack, roligt att höra.
Ja. och det som jag tror jag gillar mest, att det är liksom en vanilj WordPress som du kör på.
Ja.
Och det är lite därför vi är här idag. Eller så här, du hörde av dig efter 100:e avsnittet där Anders Arpe gjorde en reverse interview. Där jag nämnde att jag använde ett Microsoft Sculpt tangentbord. Och då hörde du av dig att du kör med samma tangentbord. Och så pratar vi lite vidare i den mejltråden om problem med handledarna som jag tror att ganska många i vår bransch någon gång har stött på. Och du länkade till en väldigt bra artikel på just din blogg. Om hur du fick det och hur du tog dig förbi det. Ja, du kan väl berätta, hur gick det till?
Ja, det... Jag skrev ju en bloggpost om det och det var ganska många år efter det hade hänt då, för det var innan jag hade startat min blogg. Men då var det så att jag började märka under en period av kanske ett halvår att jag började få ont i underarmarna. Och i början var det inte alls mycket och sen blev det gradvis värre och värre. Och jag visste inte riktigt vad det var, antog väl att det hade att göra med programmeringen. Men till slut blev det så illa så att jag funderade på om jag kunde fortsätta att jobba med tangentbord. Jag tyckte det gjorde ont hela tiden. Och under de här 6 månaderna när det blev värre och värre så kontaktade jag först vårdcentralen och fick liksom standardsvaret. Ja, de trodde det var något inflammerat. Så jag fick antiinflammatoriska tabletter att äta och det hjälpte ju inte. Och sen började och sen skickades jag vidare och gjorde någon slags nervbanetest för att se om det var något problem med det. Men det var det inte heller. Och det är ju lätt i efterhand då att förstå att allt det här inte skulle ge något. Men man vet ju inte när det är nytt och lita lite på läkare och sådär. Och sen började jag forska lite själv då och försöka läsa på om vad det kunde vara. Och parallellt så testade jag lite andra saker också. Akupunktur till exempel. Och någon slags värmemassage. Jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till när det är så länge sedan. Och olika former av massage och så. Men samtidigt så jag hittade en bok som handlade om RSI. Då, Repetitive Stress Injury. Och tyckte att det passar ju direkt in på mig. Liksom. Och så då började jag läsa på bloggar och allt möjligt jag kunde komma över vad man kunde göra åt det. Och många skrev ju att ergonomiskt tangentbord och ergonomisk mus var bra. Så jag hade en period när jag testade. Det fanns en butik inne i stan i Stockholm. Jag vet inte om den finns kvar, som var fokuserad på ergonomi. De hade en massa olika, både tangentbord och olika möss så jag fick testa en del och köpte en del och provade. Jag hade sån här mouse trapper till exempel. Med någon slags rullgrej man ska ha hända.
Ja. Just det.
Och jag hade någon mus som man hängde fast på handen liksom. Så att man kunde ha den i knät om man ville. Den krävde inte en bordsyta. Och flera såna här stående möss och sådär. Så jag testade alltid det. Och jag hittade ett delat tangentbord. Den bilden har jag kvar på bloggheaden. Men jag använder inte det tangentbordet längre. Men jag använder Sculpt istället. Och det är samma princip. Att man får isär händerna lite och ändrar vinkeln då. Och det där det där hjälpte lite grann. Och sen hittade jag en jättebra mus som är ett svenskt bolag som har tagit fram, som heter Penclick, som är som en penna. Så att, och den stora fördelen med den är att på en normal mus, en platt, liksom de traditionella, så vrider man ju handen. Så man har alltid handen i en vriden. Naturliga in rest-läget är ju liksom att hålla handen, ja, mera tummen upp liksom. Och den där pennmusen gör att man kan hålla musen på ett mer naturligt sätt. Annars fungerar den som en vanlig mus. Du flyttar den för att, ja, den kräver ingen så här ritplatta eller något att ha, utan den flyttas på underlaget bara. Så har jag haft sen jag hittade dem. Nu vet jag inte, de verkar inte ha nya man kan köpa, så jag har en som fungerar. Jag hoppas att den håller länge. Men jag har även testat en annan stående mus som jag tycker är ganska bra nu, från en vanlig Logitech. Men sen...
Just det, de här Master Vertical.
Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag ville ha, mina händer är ganska små, så jag ville inte ha för stor, för då blev det svårt att greppa liksom. Men jag kunde gå på Elgiganten och hitta den bara. Så att den har jag på kontoret, så jag slipper flytta den här pennmusen. Men så de här grejerna hjälpte, men den stora lösningen för mig var att använda ett pausprogram. Och det kände jag inte till att det fanns innan. Men för att som nu i efterhand så förstår jag liksom att problemet är att man sitter och skriver hela dagarna. Och armarna och fingrarna och axlarna får ingen paus liksom. Det, utan jag kunde vara så inne i uppgiftet. Jag satt i timmar och koda liksom. Och då är det inte så konstigt att det till slut blir att du får skador eller att det börjar göra ont liksom. Och pausprogrammet är till för att två saker. Dels att man släpper tangentbordet ibland och bara ska släppa det i 10 sekunder liksom. Det kan man ställa in. Så det har ställt in att, och den triggar bara om man skriver liksom. Annars så triggar det inte. Men då, jag tror det var vart 50 minuter och sådär, att man ska släppa i 10 sekunder bara. Och det kan ju vara annoying liksom, när man vet vad man vill göra. Och sen så kommer det upp den här 10 sekunder ska du släppa ett tangentbord. Men jag har vant mig vid det. Och jag vet att det är för mitt eget bästa. Så för de allra flesta så, gångerna så då släpper jag tangentbordet. Och sen kan man ställa in att göra övningar också. Och det är typ att rulla på axlarna. Eller sträcka liksom armarna bakåt eller uppåt. Lite olika stretchövningar. Och det har jag ställt in på vart 45 minut ungefär. Men det är också så att den där timern stannar om jag inte använder tangentbordet sådär, så att det blir inte så ofta. Men sitter man kontinuerligt och jobbar, så var 45 minut så gör jag de här stretchövningarna som kommer upp. Och det finns ganska många olika. Nu kan jag dem liksom utan tillbom vad som finns. Jag brukar göra lite där. Men det är jättebra tyckte jag i början att ha antingen film eller tecknade bilder som visar hur man ska stretcha då. Och då får man en liten paus och så stretchar man. Och det var det som gjorde mest för mig. Att jag använde pausprogrammet. Och fick mig att få lite pauser och slappna av och stretcha. Jag minns också att jag jobbade på ett Linux-system då. Och det var svårt att hitta några pausprogram som fanns då. Nu tror jag att det är bättre, men då var det ganska svårt att hitta något som... Men jag hittade ett jättebra som heter Workpaste, tror jag. Jag vet inte om de finns kvar för Linux. De finns för Windows fortfarande, vet jag. Och sen har jag har kört både Windows och nu kör jag Mac. Och där har jag också ett Mac Breaks, heter det programmet som jag kör där. Så,
ja. Just det. Ja, just det där med pausen då, tycker jag är jättesvårt. Och det... Jag har sett folk använda sådana här pausprogram. Och när man var yngre så skrockade man lite.
Ja.
Vad ska de med det där till? Och sen så... åren kryper upp på en. Och så rätt som det är så ska de ha ränta och återbetalning på
alla dåliga lån. Ja, precis. Och det är det som är det luriga med sådana här RSI-problem tycker jag. För att har du inga problem, då har du absolut inget intresse av att hålla på med massa pausprogram och sånt. Och sen gäller det att man tar tag i det innan det blir för sent sen när man väl har fått det. Men jag hade jobbat 10 år tror jag utan problem alls med liksom dålig sittställning och händerna på tangentbordet timmar i rad liksom utan problem. Så att det är det som är det svåra, att man tänker inte på det förrän man verkligen måste tänka på det liksom.
Mm.
Och sen tycker jag också att...
Ja, men det är som när man berättar för barnen att de ska äta grönsakerna och gå och lägga sig i tid. Men...
Nej, när man är äldre förstår man.
De förstår inte varför.
Hur bra det är, men inte då. Och jag ska också säga, tycker jag, att ergonomin normalt på normala tangentbord och laptopar är ju fruktansvärd. Laptopars tangentbord är kassa. Apples grejer också är jättedåliga ur ergonomisynpunkt, tycker jag. Tangentbord.
Oj, nu är det hundratals människor som lyssnar som vibrerar av ilska.
Ingen tanke på ergonomi där, vad jag har sett i alla fall. Så att,
Nej, det märkte jag verkligen. För jag började få problem när vi fick vårt andra barn. Och han var ganska arg på nätterna, men han tyckte inte... Han ville bli buren, men han ville inte bli buren samtidigt. Så han liksom vibrerade. Ja. Och det, försöker man parera det med handlederna så sätter det sig ganska fort. Och sen när jag kom tillbaka efter pappaledigheten, jag kunde inte sitta vid ett tangentbord liksom mer än 10 minuter utan att det började stråla ut i hela armarna.
Ja, men, jätteintressant att du tar upp det. För att när jag tänker tillbaka på det så märkte jag med vårat andra barn också, som jag också höll i armarna vid den här perioden och kände att det verkligen gjorde ont i armarna då, så att den här tyngden att bära ett barn också gjorde också att jag kände vilka problem jag hade skapat mig genom att jobba med så dålig ergonomi. Så att det är intressant att vi båda samma upplevelse där, att det liksom får igång det eller triggar det ännu mer.
Ja, för det kan ha legat latent liksom, men kroppen kan återhämta sig. Men så kommer ett bowlingklot som man ska bära på som inte vill bli buret
precis,
på.
Och... Precis, ja. Jag hade glömt bort det här faktiskt, men nu när du sa det så kommer jag ihåg det också. Ja.
Mm. Nej, men då skaffade jag ett... Sculpt fanns inte då, men det fanns Microsoft Natural Keyboard 4000. Ja. Det här liksom klassiska Microsoft Boomer... tangentbordet. Mm. Och det var som natt och dag. Och den stora skillnaden är ju med ett vanligt tangentbord, det är liksom helt rakt, så man måste vrida båda handlederna 15 grader för att de ska hamna på precis. Tangenterna. Och sitter man så i 8 timmar.
Det är ju både det att man ska vinkla ner händerna liksom, och sen räta ut dem lite också, så det är två onaturliga rörelser liksom för att hålla dem på tangentbordet.
Precis, och jag ska försöka länka till en bild på ett skalp, men om jag bara slappnar av i händerna och bara lägger dem på skrivbordet, då hamnar de så som de ligger på tangentbordet.
Ja, precis. Jag har ju mitt.
Ja, precis.
Jag håller precis med. Jag vet inte om man får mycket mer naturlig, avslappnad position för händerna.
Det pratar vi lite om, att Microsoft har ju slutat tillverka Sculpt. Men det är något annat företag som har köpt upp rättigheterna. Ja. Det fanns inte med svenska bokstäver än. Nej. Men jag tror att det var på väg.
Ja, du hade ju ett lager av tangentbord, tror jag. Du...
Ja, jag har 3 stycken som ligger. Och...
Jag har 2 tangentbord. Jag har 1 på jobbet och 1 hemma. Liksom. Så att, jag får klara mig. Jag hoppas att de håller. Ja. En annan sak med dem också som är bra, som jag pratade lite om på jobbet också, det är om man ska ha en numpad på tangentbordet eller inte. För de har ju inte det på Sculpt. Det är en fördel för att du slipper flytta handen ut så långt till musen också. Och det minskar också belastningen liksom.
Det är en annan grej som har hjälpt mig jättemycket, är en musmatta med en sån här gelékudde för handleden.
Ja, jag har också en sån, jag visar den här för dig, men det
ja, men exakt den modellen har jag också.
Jag vet inte, Claes Olsson eller Kjell eller något, det är någon jättesimpel grej, men den gör sitt jobb liksom.
Jag har märkt att man gärna kanske använder den lite längre än vad man borde. Man borde byta ut den varannat var tredje år, för att den där kudden blir väldigt stum efter ett tag.
Precis, men också det att kudden lyfter upp handleden lite så att man inte måste lyfta handen, utan den är mer rakt på musen, tycker jag också är en fördel.
Exakt.
Men de är också sjukt billiga liksom. Det är 100 eller 200 kronor liksom, så att det är inget att diskutera och köpa nya, tycker jag.
Nej. Men man kanske sabbar sitt skrivbord när man har ett jättehäftigt tangentbord och ett jättehäftigt RGB-mus. Och så kommer
man sån, ja, ja. men hur som helst så tycker jag, alltså ergonomi är ju värt att lägga pengar på om det skulle vara att det var dyra saker också. För att det är som det är så viktigt för en, som, speciellt som utvecklare då, så att jag tycker det får kosta om det skulle vara så.
Mm. Har du provat de här Arion-stolen?
Nej,
som
det har jag inte. Och det var ju ett tag sedan det var mycket snack om dem. Jag har inte sett så mycket snack om dem nu, men för kanske 10 år sedan var det jättemycket prat om sådana stolar, tycker jag. Men jag har bara en simpel IKEA-kontorstol hemma. Inget speciellt alls. Och jag har funderat på om jag ska köpa en ny, men jag tycker jag sitter bra i den, så att jag har inte letat efter någon annan.
Jag har en teori att hela den här Arion-hypen kommer från att kontorstolar överlag var så sjukt dåliga i USA. Mm. För jag jobbade ett år i USA 2007. På ett ganska fint kontor, men stolarna var helt bedrövliga. Alltså det var så här 500 kronor stor från Jysk. Ja. Så det är klart att en Arion är världens uppköp. Men i Sverige har vi ganska bra stolar överlag. Jag sitter på en sån här, vad är den heter? Jag kommer inte på vad den heter, men det är någon svensk tillverkad och den är jättebra. Ja, men precis, någon av dem.
Ja, precis. Nej, men jag tycker med det, ofta är de ganska bra. Så. Och jag vet inte, jag har inte märkt av att det har varit något problem så heller. Som jag kan härleda till stolen.
Raskt vidare till dagens andra ämne. Och det är också en bloggpost som jag läste. Som du har skrivit, och det är hur du använder ChatGPT. För ett himla hallabaloo bland utvecklare om generativ AI just nu. Det finns en filosofisk och moralisk aspekt i det hela, att man använder i princip stulna data, men jag tycker att vi kan lämna den därhän för den här diskussionen. Det är en separat diskussion. Jag tycker att det har blivit extremt polariserat. Antingen så är det liksom, vi är månader från generell AI som kommer ersätta alla, eller så är det sämsta skiten som någonsin gjorts. Och varför använder någon den här? Och det är lite onyanserat, för jag tycker inte det är så dåligt som motståndarna säger, och jag tycker inte på långa vägar är så bra som förespråkarna säger, men det är användbart. Och jag tyckte att dina upplevelser matchar mina väldigt bra, så jag vill väldigt gärna höra hur du använder
det. Ja, men intressant. Jag håller med, det är väldigt polariserat, och jag tror att jag i alla fall tänker väldigt mycket på hur det här kan bli, och kommer liksom alla utvecklare ersättas av AI. Och så där. Det är många saker att ta in där och fundera på, tycker jag. Men om man tar liksom just nu hur det funkar idag, då är de ju inte tillräckligt bra för att ersätta utvecklare. Men däremot kan man ju ha väldigt mycket nytta av dem, har jag märkt då. Och jag tycker att det är fantastisk nytta man får. Liksom. Jag har blivit väldigt mycket mer produktiv med det. Och sättet som jag gör, jag använder inte ens något integrerat i någon idé. Det finns ju de här Cursor till exempel. Jag har inte ens testat den. Och det finns ju vad heter de här, GitHub Copilot. Ja. Den testade jag lite. Men jag tyckte den var för mycket in your face. Liksom. Den höll på att avbryt mig. Här skulle jag kunna göra det. Här skulle, jag vill inte veta det då. Jag vill bestämma själv. Så att vad jag gör är att jag kör en ChatGPT, eller nu för tiden lika ofta Claude, vid sidan av, bara i browsern. Och så skriver jag in frågor där. Typ som jag gjorde idag till exempel. Det är saker jag säger så här. Jag vill iterera baklänges över en lista i Java. Ge mig kod för det. Och det kan jag ju ta reda på själv om jag inte har det i huvudet. Men det hade jag inte i huvudet. Vad kan man göra? Och så får man ut det, och så slipper man hålla på med de här detaljerna för att få det att funka. Och jag tycker att för sådana här saker så funkar det ju det blir nästan aldrig fel liksom. Och sen tycker jag att programmering är nästan det ultimata use caset för LLM, bara för att det här med hallucinationer blir ju inget problem om man tar koden och så själv testar den liksom. Då ser man ju att den gör det man vill. Det är bara att man snabbare kommer dit. Förr i tiden hade man ju kollat i på Stack Overflow kanske och fått fram något som var nästan rätt. Men här kan man få det liksom exakt rätt. Så att, och sen kan jag iterera på det om jag ville. Det var något jag ville inte använda först. Jag ville inte titta på det första elementet utan följande element. Sådär. Lite, man kan liksom lägga till och utveckla koden. Och fördelen med det här också är att på många ställen är man ju väldigt restriktiv med sin källkod. Och på det här sättet så behöver man ju inte, man behöver inte visa någon källkod egentligen. Från det man kan ta nya grejer bara, eller bara beskriva vad det är man vill göra och så lägga in det i sin egen källkod. Istället för att låta ChatGPT och Claude ha tillgång till hela kodbasen liksom. Och det hade kanske gått att göra det bättre då om man gör det och använder Cursor kanske och allt kan kommas åt. Men jag tycker ändå att som jag gör på det här sättet så blir det en bra balans liksom. Jag får mycket hjälp av det och det är lite jobbigare att klistra in det och kopiera över. Men jag tycker inte det stör så mycket. Utan ofta är det också
jag skulle nästan säga att det är en... Jag skulle nästan säga att det är en feature. Ja. Att man måste kopiera över det.
Ja, faktiskt. För att då är det inte så att det bara ändrar sig saker och gör saker. Utan man själv bestämmer. Och man själv bestämmer vad som ska in. Och man själv testar och ändrar, byter namn på saker. Och sen är man nöjd. Och sen kan man be om nya saker och lägga till. Så det är liksom utvecklaren i kontroll över det. Man har inte lämnat över kontrollen av någonting. Liksom.
Jag upplever att typ en halv A4 är... gränsen för vad jag litar på att den kan generera. Och se, i din bloggpost hade du ett exempel: give me a Python program that connects to a Google bucket and downloads all files that have an isodate string in the name. Det här är liksom precis vad den klarar av, för att man kan ögna igenom koden och se det här är rätt eller det här är fel.
Precis. Och sen vill man göra ytterligare saker, då blir det kanske någon funktion man anropar som gör någonting med de här datumfilerna och ska göra något speciellt. Och då är det en separat fråga och sen så pusslar man själv ihop lösningen. För då, jag gillar det sättet också. Så jag håller med, det är en feature att det blir på det sättet.
Ett use case som jag har använt ganska mycket för är... jag sitter i C-sharp och så har jag liksom något HTTP-anrop som inte riktigt vill lira. Då kan jag ta request-klassen och liksom HTTP-klienten och klistra in. Och så säger jag, gör om det här till ett curl-anrop istället. Och så får man det liksom i curl-format. Och det är jättesmidigt, för jag kommer aldrig ihåg flaggorna i curl.
Nej, samma här. så här gör jag med liksom... terminalkommandon överhuvudtaget, liksom om jag ska sed eller något för att fixa en loggfil eller något, att plocka bort någon datumstämpel så att jag kan sortera efter loggutskrifterna och sådär. Det gör jag alltid med att bara be om en one-liner som ska göra det. Det går mycket fortare än en köra man eller liksom försöka komma på hur det ska vara. Så att det funkar väldigt bra också tycker jag.
Men det låter som att vi båda har lite hälsosam skepsis mot vad man kan lita på.
Ja, precis. Precis, att överhuvudtaget lita på det. För att jag känner ändå att om kod som jag levererar måste jag förstå hur den fungerar. Och det är ju som du säger med hur mycket kod man får tillbaka. Man måste ju förstå det tycker jag. Man kan inte bara ta något och så anta att det fungerar. Så dels bör man testa det. Se att det gör det man tror. Det gör ju också att man förstår den, för att går det sönder sen i framtiden så måste man kunna felsöka det. Det är mitt stora argument till att jag skulle inte vilja i alla fall lämna över mer, för då sitter du där och ska prompta fram varför fungerar inte det här liksom, please fix. Och det är då är man helt i händerna på LLM liksom.
Ja, men precis. Jag har faktiskt inte testat Claude. Hur tycker du att den står sig mot
ChatGPT? I början så tyckte jag att ChatGPT, det var så enkelt som att formateringen på koden såg mycket bättre ut där. I Claude var det lite rörigt, jag kunde inte se. Men sen, jag kommer inte ihåg när, så bytte de till ungefär samma stil som ChatGPT. Och då började jag testa lite. Och sen körde jag parallellt. Jag har fortfarande så att jag kan köra båda. Liksom, för är det svåra grejer eller något som inte blir bra, då brukar jag köra samma query på båda och se hur de skiljer och så. Men det fanns fall när jag tyckte Claude gav bättre kod helt enkelt. Och hade rätt mer gånger än ChatGPT. Så att sen har jag mest kört Claude. Och det är många utvecklare som gillar Claude. Så att jag tycker att det fungerar bra. Ja, men ibland tittar jag i ChatGPT också.
Det finns en artikel som jag... det finns en kille som jobbar på Microsoft som heter Charles Petzold. Han är ganska känd. Han har skrivit ett par riktigt bra böcker. Ja, precis. Code och liksom, han tror att han skrev liksom typ Win32 Bibeln. Så här skriver du program på Windows. Och han har en artikel som heter Does Visual Studio Rot the Mind? Från 2005. Och den är värd att läsa. Jag har inga bra citat förberedda, men om man läser den och så tänker man 2005 så var liksom IntelliSense som finns i Visual Studio som hjälper till att skriva kod. Det var ganska nytt. Jag kan bara läsa första meningen från abstractet. Visual Studio can be one of the programmer's best friends, but over the years it has become increasingly pushy, domineering and suffering from unsettling control issues. Should we just surrender to Visual Studio's insistence of writing code for us? Och det låter ju exakt som diskussionen som pågår om AI just nu. Om LLM, jag tycker verkligen inte om AI.
Nej, jag gillar att kalla det LLM oftare, tycker jag, för att det är vad det är som det är nu.
Ja. Men för jag minns när jag gick från att koda Java på Emacs till att koda C-sharp i Visual Studio runt 2005-2006. Och det var ungefär samma upplevelse som att börja använda LLM nu.
Ja.
Eller när man gick från AltaVista till Google för första gången. Det är liksom, det är som... Vad är ordet? Jag vill inte säga kvalitetsskillnad, men det är liksom... det blir bättre.
Ja, det blir det. Jag håller helt med. Intressant att du tar upp det här med, för att jag skrev en bloggpost för länge sedan också om hur jag upplevde när jag gick från också koda Emacs då till att byta till IntelliJ IDEA. Och jag hade samma upplevelse. Det var mycket, mycket bättre. Det gick fortare att navigera och hitta och man fick hjälp med saker. Det gjorde mig mycket, mycket mer effektiv. Och det går ju, men det funkar ju en vanlig editor liksom. Det kan man ju också göra. Men jag såg ingen poäng med att göra det när det gick fortare och lättare med en IDE. Och jag håller med, det är exakt samma sak nu. Så jag tror man, om man bara säger nej till LLM och inte använder det alls, då jag tycker man ska prova i alla fall. För att man måste nästan se det för att tro på det ibland, hur bra det kan vara. Och jag kom just på en annan grej som jag använt mycket. Förutom då vanlig kod och command line uttryck så SQL queries. Det som inte jag har, jag menar jag har basics i huvudet. Men det är ganska lätt för att beskriva på engelska vad man vill ha. Och man får jättebra queries tillbaka. Och för det mesta kan man ju avgöra om de är rimliga eller inte. Eller annars får man liksom förstå vad de gör. Men det har jag använt väldigt mycket och fått väldigt, väldigt bra queries som hjälp. Liksom.
Ja, men det är lite som att få en cirkelsåg. Liksom. Vet man inte vad man gör kan man skära fingrarna av sig. Men vet man vad man gör och liksom har respekt för verktyget så kan det ju underlätta enormt.
Precis. Nej, men Jag tycker att jag har blivit väldigt mycket mer effektiv. Får mer gjort liksom. Det går fortare. Och det är också tråkiga grejer som man får hjälp med. Jag vet vad jag vill göra. Jag vill ha en query som gör det här. Hur ska jag göra det? Ja, då slipper man sitta och surfa fram hur man gör det och pussla ihop två olika svar från Stack Overflow för att få rätt liksom. Här får man det direkt. Så att jag tycker att det tar bort lite tråkiga syntaxgrejer liksom. Som man ändå vet att man kan komma fram till, det är bara att det går fortare.
Det är en grej som jag har börjat använda det till nu, och det är bollplank för lite allt möjligt. Jag ska börja söka nytt uppdrag snart, och jag behöver snygga till CV:t, och det är jättebra att mata in det och säga liksom, ge mig konstruktiv kritik. Och även om liksom, jag förstår att det inte finns någon intelligens, jag förstår att det är bara liksom statistik, men det triggar någonting inne i mig, ger mig nya infallsvinklar.
Precis, jag testade också typ på LinkedIn-presentation och sådär. Jag tyckte att det blev för mycket, liksom. Den bredde på för mycket, liksom. Så att det blev, det är klart, man kan be tona ner det lite och sådär. Men, och sen, som jag skrev i slutet på min bloggpost också, jag har testat lite med LLM för att typ sammanfatta saker och sammanfatta någon bok, liksom vad är. Men jag tyckte när jag hade läst, om det var en bok jag hade läst nyligen och så började jag med en sammanfattning, jag tyckte de var ganska platta och inte liksom gav inte så, inte någon jättebra sammanfattning på det. Så att sen har jag inte använt dem så mycket för just sådana saker. Jag tycker de fungerar jättebra för att lära sig mer om något ämne liksom. Då kan man säga, hur fungerar det med, ja men till exempel tullar och sådär, varför blir det dåligt för den egna befolkningen till exempel. Få sånt förklarat. Sådana där frågor. Och sen, det är klart, man får alltid vara medveten om att det kanske inte är helt rätt. Men det brukar för det mesta vara bra när man jämför med sånt som man känner till också. Så sånt, förklaringar och sånt, där har jag slutat att googla och använder frågor istället. Men just det här med att sammanfatta saker så tyckte jag inte funkade bra sist jag provade i alla fall. Men som du säger, man kan ju alltid få det som input, typ. Vad kan jag ändra i den här texten? Och man måste ju inte följa vad som kommer ut. Men ibland är det saker. Eller ibland bara det triggar. Det är ju som när man diskuterar ett problem eller något med en kollega. Liksom. Bara diskussionen gör ju att man kanske kommer på nya saker av sig själv. Liksom. Så på det sättet är det jättebra.
Känner du till oblique strategies?
Nej, det gör jag inte.
Musikern Brian
Ja,
Eno,
de
han
känner till.
lanserade, om det var 100, 100 plus
Ja.
kort, alltså laminerade kort, och på varje så står det en instruktion, och de är liksom så här: use an old idea, what to increase, what to reduce,
Aha, okej.
ask your body, bara för att liksom få en att tänka
Ja.
om man har kört
Ja.
fast. Och det är lite samma här. Man kan få, det kan liksom vara ett jättedåligt förslag, men det kan få en att börja tänka i en ny
Ja,
tankebana.
precis. Och man kan få det skräddarsytt för just den delen som man är intresserad av. Så man kan styra in det på och vara inte bara allmänna kort, utan man kan få dem att bli specifikt för min situation och det här och det här och det här, men inte det liksom. Och sen få förslag liksom. Det
Ja.
där, det är jättebra också.
Det här var ju jätteintressant diskussion. Vi börjar tyvärr få slut på tid för den här gången. Men jag uppmanar alla som har lyssnat att gå in på Henriks blogg och titta igenom där. Jag kommer definitivt göra det, för jag misstänker att jag kan gräva fram många fler avsnitt. Om du är intresserad att prata
Ja, men det är
om,
jag
för
alltid.
du
Jag
har
tycker det är
skrivit
jättekul att
väldigt
prata om
mycket.
programmering och sånt.
Men vi kanske säger så där, och så får vi helt enkelt ses igen inom en snar
Ja,
framtid.
låter jättefint. Tack för denna gången.
Ja, tack så jättemycket för att du ville vara
Ja,
med
det har
igen.
varit jättekul.
Vi ses och hörs.
Hej då.